De texter vi har lyssnat till idag, de är texterna för tacksägelsedagen som du faktiskt är idag också. Jag tyckte att de på olika sätt blev en bra ingång i det som jag har tänkt säga idag. Ditt bästa för din nästa. Den första texten i Saltarsalmen visar hur oerhört generös Gud är. Vilken glädje Gud verkar ha i att ge oss av sin generositet. Allt underbart som han skapat som vi får njuta av. Inte minst i Jämtland, inte minst i hösttider. Och så var det om Jesus som... Ja, det var lovsången i himlen också förresten. En lovsång som hjälper oss att få fokus. Vem det är som ska ha vår tillbeden och vår tack. Och så var det evangelietexten där Jesus tjänade människor. Och det vi är vana vid att han gjorde, det hittar vi gång på gång. Jag ska ha den här söndagen och nästa söndag med det här temat. Och temat har jag lånat från Bill Hybels bok Ditt bästa för din nästa. En bok som är värd att läsa. Och jag tänkte så här, om man börjar nu då. Det ljuva livet, det goda livet, drömmen om det goda livet. Vi har den amerikanska drömmen så här, men vi har den svenska drömmen också. Hur ser den ut? Jag tror man brukar prata om de tre V:na, eller hur? Villa, Volvo, Vove. Det är liksom... Där har man etablerat sig. Är det inte så? Vusvagn också. Ja, precis. Van. Vad heter det? Jag har en Seat och en kanin. Så jag är lite nära i varje fall. Men, nej, men jag tror att det är schablonbilden vi har. Men vi kan ju fylla det här på så många andra sätt. En del skulle säga att drömmen om livet är karriär. Att göra pengar. Att bli rik och oberoende. Jag hörde om en igår kväll som hade jobbat på Solectron och så var det ju nedlagt här på Solectron, men han hade liksom gett sig in på aktiemarknaden och nu satt han och hemma och jobbade, nästan skämdes lite grann, satt hemma och jobbade. Han var mångmiljonär, han hade hållit på med aktier, och det här kan ju locka en och annan av oss att hålla på det sättet. Drömmen om karriär, välbetalt jobb. Andra skulle säga att det är drömmen om att få bilda familj. Yngre generationer idag, ja, de är ju ganska olika. Men ett generellt drag ska jag väl säga, det är väl att tjäna lite pengar så man kan ut och resa, så man kan upptäcka saker, man kan få med om äventyr och hålla på det sättet. Sen har du kanske en helt annan bild, det är mycket möjligt, en helt annan dröm. Jag vill vara noga nu att min målsättning med den här predikan är inte att lägga en tung börda och en skuld på det. Jag tänker inte värdera de alternativen och säga att Volvo, ja, nej. Nej, men att jag tänker inte lägga värdering på det, utan bara försöka lyfta fram vad är det som är vår dröm. Och så tänkte jag gå vidare och säga så här, att det finns två risker vi lever med. Den första är att det kommer handla väldigt mycket om mitt, om vårt, när vi lägger upp livet, när vi lever livet. Att det mesta kretsar om mitt eget, det mesta kretsar om vårt, de närmaste och så vidare. Och den andra risken jag tänkte mig, det är att i slut riskerar att hamna i en slags stilla lunk, en slags stilla liknöjdhet. Där jag liksom bara slår mig till ro och låter dagarna passera och så. Jag vet inte om ni ligger i närheten av något av det här, men jag hittar de här riskfaktorerna i varje fall. Och då tänker jag så att Jesus utmanar våra drömmar och våra ambitioner. En del saker minns man länge. Jag minns en berättelse från när jag var ung om en kille som han jobbade på ett stort företag. Och det här företaget kan symbolisera det så i varje fall. Så börjar man nerifrån. Man börjar på basplanet, alltså i källarnivån. Och så kan man liksom arbeta sig upp på företaget. Och så har man vdn längst upp då, som sköter om alltihop. Och han gjorde någon fantastisk insats nere i källarplanet. Det här låter som en saga och det är det också. Men han skulle få massa önskningar. Ett visst antal önskningar. Och han var lite klok så han började lite låg nivå. Så sa han, ja, jag vill upp på nästa avdelning. Jag vill få ett riktigt jobb. Inte bara vara en springpojk nere i källan. Och dagen efter så var han på nästa plan. Och han hade ett riktigt jobb. Och det här gick bra. Så fick han liksom nästa önskan. Det var, nej, han har jobbat sedan upp på ingenjörsnivå. Så här, men det var att få bli avdelningschef. På nästa plan. Och mycket riktigt, han var på nästa plan. Han jobbade. Och så ville han bli regionchef och han fick liksom en nivå till, ett nytt kontor. Och så hade han hunnit upp till vd-platsen och så tänkte han, vart kan jag komma nu då? Vart kan jag komma nu då? Och förstår att det här var ett riktigt, riktigt stort företag, för då sa han, jag vill bli som Gud. Så han, jag vill bli som Gud. Och dagen efter började han jobba i källaren igen. Det här jag förstår Gud när jag läser i min bibel, att Gud är en sån som kliver ner från högsta posten, kliver ner och blir som springpojken, blir som tjänaren och ger av sig själv och sitt eget för att betjäna oss. Och ni ska få några bibelställen. Jag tänkte att bibelordet är väl bra som en bekräftelse för det jag försöker säga. Och det första det läser vi lite nu och då. Det är ju en av de starkaste kanske för det här, och det är från Filipperbrevet 2 då. Det känns som att det inte är så många söndagar sedan jag läste det här, men det är så tydligt här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Han antog en tjänares gestalt och så gick han ändå längre ner. Vi har ju de här situationerna där Jesus är ute och går med sina lärjungar och de är så mänskliga. De är ju så mänskliga, för de börjar ju diskutera det här. Vem av oss är största? Vem är bossen här egentligen? Och Jesus vet nog vad som för sig går, men låtsas ganska ovetande om och vänder sig om och frågar, vad går ni här och pratar om då? Och vad säger man då? Ja, Jesus, vem tycker du är störst av oss? Ja, det sa de ju inte, men de berättade att vi gick faktiskt och pratade om det här. Och vad säger Jesus för utmanande saker till dem? Jo, han kommer med det här. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Matteus 23, vers 11 var det. Gå till Johannes 13, ett starkt kapitel. Det handlar om Jesus sista dagar. Det handlar om sista måltiden. Han samlas tillsammans med lärjungarna. De har tydligen ingen tjänare närvarande nu, för det är ingen som har tvättat deras fötter. Kanske man kan ha tänkt att någon av lärjungarna skulle ha dragit igång det hela, men det var ingen som gjorde det. Och så har de liksom alla tagit plats där och det luktade väl lite fotsvett och det är lite dammigt och allt möjligt sånt här. Och vad händer då? Jo, Jesus ställer sig upp. Han tar av sig ytterkläderna. Han tar handduken runt armen. Han tar vattenkruset och så börjar han gå runt och tvätta lärjungarnas fötter. Alltså, vem är bossen egentligen? Men det är klart att det är Jesus som är bossen. Det var ju vem som kom efter det då. Det är klart att det är Jesus som är bossen. Och så börjar han göra det här. Ni vet hur Petrus reagerar. Jesus, inte ska du tvätta mina fötter. Jag borde väl ha tvättat dina fötter om någon skulle göra något. Och så säger Jesus att låt det här ske nu. Låt det ske. Och vad avslutar det hela med? När han har gjort allt det här, vad säger han då? Kan ni gå hem och meditera på Johannes 13? Jo, vad säger han? Jo, han säger, jag har gett er ett exempel för att ni ska veta hur ni ska vara mot varandra. Bossen lägger av sig ytterkläderna, tar vattenkrus och tvättar deras fötter, tjänare sysslan. Och så säger han, jag har gett er ett exempel för att ni ska veta hur ni ska göra mot varandra. Och vet ni vad han fortsätter? Sannerligen jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Och vad säger han egentligen? Han säger, om nu inte han ansåg sig vara för mycket, för mer för att göra en sån här sak, då kan ju inte vi så gärna göra det heller om vi vill följa Jesus. Markus 10, 43-45. Men så är det inte hos er. Han har pratat om hur det ser ut i världen. Så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Har ni åter det här? Återigen det här. Jesu exempel. Så här har jag gjort. Lär av mig. Följ mig. Gå i mina spår. Och tjäna varandra. Börjar ni vara nedtyngda? Det kan låta som en tråkig kristendom det här. Alltså varför säger Jesus såna här saker? Jag tror att det finns två väldigt tydliga orsaker. Det ena är att han levde ju så här. Det var så här han var. Och det är så här Gud är. Så tänker jag det. Det är så här Gud är. Återigen, vi läste Saltarsalmen om hur Gud har gett oss än det ena än det andra. Hur han låter det finnas där för vår skull. Generös, fri, vad heter det? Generös, frikostig heter det. Och så vidare. Sån är Gud. Och så får vi Jesus som det tydliga exemplet som lämnar paradiset i himlen och kommer ner och blir som en av oss. Lydig tjänar hela vägen ner till det yttersta. Det är sån Gud är. Utgivande, tjänande, välsignande, alla goda gåvors givare och så vidare. Vi hittar ju massor av uttryck för det här i Bibeln. Det är sån här Gud är. Om vi vill vara lika Gud så handlar det om att leva i självutgivande och tjänande. Och då har vi en lite utmanande vers igen. Lukas 9, vers 25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Vilken tragisk vers. Vad hjälper det om man vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Tänker att leva sitt liv och upptäcka i slutet att någonstans på vägen har jag tappat bort mig. Någonstans på vägen har jag tappat det som gjorde det värt att leva det här livet. Vad hjälper det om jag fått all världens rikedomar om jag har tappat bort mig själv på vägen? Och då blir ju min fråga då, vad är det som ger ditt liv verklig tillfredsställelse? Jag återigen, jag värderar inte de här sakerna, jag värderar dem mycket. Att få ha ett hus, att ha ett hem, att ha en bil, att ha en kanin. Ja. Det med trovärdighet också. Nej, men det är jättemysigt. Inte fel, det är inget fel i det. Men vad är det som ger mitt liv tillfredsställelse? Jag tror att det Jesus säger är otroligt viktigt här. Vi mår bra av att tjäna. Vi mår bra av att betjäna varandra. Jag tänker två engelska exempel. Det ena är ett tv-program som har gått nu från BBC om fem killar som tar in på ett hotell utan på ett kloster. Hur många har sett det här? Det är en sån här, vad ska man kalla det? Vad kallas det? En sån här, ja, en typ av, det känns dumt att säga såpa om det, men det är ju samma princip i princip. Att de kommer in i ett kloster, de bor där en tid. Och så har de en andlig vägledare som de pratar med varje dag nästan. Nu väldigt ofta i varje fall. Så får de jobba med relationsfrågor. De får jobba med hur det fungerar sinsemellan i gruppen och allt möjligt sånt här. Hur länge var de inne, Anna? Kommer du? 40 dagar. 40 dagar. Och sen har de en återsamling där de får prata om vad som har hänt. Och den ena av killarna, han har sagt upp sig från sitt jobb. Och så satsar han sitt liv på hjälpverksamhet. Och han har aldrig känt sitt liv så meningsfullt som han gör just då. Och en av de andra killarna lyssnar på det här och tänker, men kan man bara tänka så? Är det bara möjligt att tänka så? Men han fann att jobbet var inte grejen, utan att få tjäna på det här sättet, det var att hitta sig själv. Vi bodde i England ett år, vi hyrde ett hus och killen som vi hyrde av, han heter Martin. Han hade jobbat på kommunen, ett ganska välbetalt jobb, skötte ekonomi och allting sånt här. Han kände efter 10 år att det här är inte mitt liv. Han sa upp sig, han fick inte ledigt, han sa upp sig. Och så åkte han till Uganda fick lite privata sponsorer runt omkring. Åkte till Uganda och började jobba på ett missionssammanhang där för att hjälpa dem med ekonomin. Och hans målsättning var att inte göra jobbet åt dem utan att lära dem att sköta det här. Och lyckades bra, så han började ta lite turer ut och så vart han ombedd att säga någonting. Idag har han varit i Uganda i 3 år, 3,5 år nästan. Och läser man hans resebrev så han håller inte på någonting med ekonomi idag, utan han predikar, han besöker fängelser, han är mentor för ledare i kyrkan. Han har 3000 ungdomar han står och undervisar. Och när vi träffade honom så var han världens blygaste, så här vågar nästan inte titta oss i ögonen. Och nu läser jag hans brev och det liksom vibrerar av entusiasm. Inte gör han pengar, det gör han ju absolut inte. Men han har hittat sig själv i att få ut och tjäna och ge sitt liv till de här människorna. Och det har inte varit en enkel resa. Men det är sån entusiasm att få läsa. Det påstås att pensionerade män som utför frivilligt arbete en dag i veckan lever 2,5 gånger så länge som pensionerade män som inte alls hjälper till med något. Det måste vara pensionärsåldern, tiden alltså. Det kan ju inte vara att man lever 140 år eller plötsligt för att man... Men ni hänger med. Pensionerade män som utför frivilligt arbete en dag i veckan lever 2,5 gånger så länge som pensionerade män som inte alls hjälper till med någonting. Och hjärnforskare vid Emory universitetet skriver att välja att samverka med andra aktiverar ett område i hjärnan som är rikt på dopamin. Det kemiska ämne som producerar den behagliga känsla som aktiveras av vissa droger och andra beroendeframkallande företeelser. Hängde du med? Alltså det blir en kemisk process i hjärnan som gör att du mår bra. Vetenskapligt kan vi säga det. Tjänande gör att du mår bra. Därför att det får de här fysiologiska effekterna i hjärnan. Nu sitter doktorerna där bak och skrattar och säger någonting här, men det tar vi. Ja. Ja, precis. Ja, man blir beroende till slut. Man blir liksom på abstinens om man inte gör det här. Men det vore väl underbart. Men tänk på er egen erfarenhet. Är det inte så att tjäna gör att man mår bra? Jag tror jag berättat för er om en misslyckad... Nej, den var ganska lyckad, den grej jag gjorde. Det är nog säkert 8 år sedan tillbaka. På Frösön, jag skulle hämta något av våra barn. Parkerade bilen och så var det en bit att gå in på bostadsområdet. Och samtidigt som jag kliver ur bilen så kliver ur en kvinna som ska bära 2 tunga matkassar. Och jag säger, vill du ha hjälp att bära, säger jag. Och det tyckte hon var väl jättebra. Så jag tog tag i den med matkassan och så började vi bära. Det var liksom en trappsteg upp då till där gågatan gick. Och när vi hade gått upp för den här trappan 20 meter så skulle hon åt höger och jag åt vänster. Så 20 meter hann jag bära. Så fick jag liksom tacka så mycket och så lämnade de med matkassan och så fick hon knata iväg med det själv. Och så gick jag. Men jag gick och visslade gången bort. Så upptäckte, men vad bra jag mår. Jag tror att det var den här känslan av att tänka att ha fått bidra och betyda något. Även om det varit lite som det varit. Jag tror att ni kan känna igen det här. Välbefinnandet, att få räcka ut en hand, finnas där för någon. Att få tjäna någon, betjäna någon. Det ger energi. Och så tänker jag också att en viktig motivation för att tjäna, det är att det handlar om att hjälpa Gud att förändra den här världen. Det handlar om att hjälpa Gud att förändra den här världen. Att sprida godhet, kärlek, omtanke. Och det är väl ett härligt uppdrag. För hjälpa Gud att förbättra och förändra den här världen. Och då blir en utmanande fråga då. Hur har du satsat ditt liv? Ett självcentrerat liv där du mest lever för din egen del? Eller ett utgivande liv där du gärna tjänar, där du har möjlighet? Jesus tjänar modell.
Vad har ditt val tillfört? Vad mår du bäst av?
Nu ska vi få två utmaningar till nästa söndag, då vi har del två på den här predikan. Två utmaningar. Och den första är att satsa på tjänande. För en del är det här så naturligt som det är, så det här blir ingen, det här blir inte ens, ni behöver inte ens göra någon läxa, för ni kör på det här ändå. Men ta utmaningen. Och nu tänker jag inte att det måste vara jättestora saker. Det kan vara i små grejer att hålla upp dörren för någon som kommer. Att erbjuda det, att hjälpa till att bära någonting. Att hämta en syltburk i källaren. Att sjunga en sång för någon. Nej, men alltså, det finns ju tusen och en möjligheter i det liv vi lever. Men att öva mig. Hur kan jag tjäna på ett enkelt sätt som inte behöver ta så mycket energi heller? Utan där jag finns. Ta utmaningen, följa Jesu exempel. Och tänka tjänande istället för att betjänas. Och så känner du efter, vinner jag på det här eller förlorar jag på det här? Ta någon liten sån tankepaus någon gång, mitt i alltihop. Kan ni ta den utmaningen? Att tänka tjänande, att räcka ut handen där du kan under veckan som ligger framför. Min fru sitter där, det här är lite allvarsamt. Och den andra utmaningen är att när ni kommer nästa söndag, jag ska inte tvinga er, jag ska inte provocera er så, men att få dela lite erfarenheter. Vad har det här gjort med er? Hur har veckan varit? Hur har det känts? Att vi faktiskt får ha en liten mikrofon och någon vill dela en liten... Vi har ju sagt att vi vill ha lite mer vardagsdelande när vi firar gudstjänst. Hur har det varit? Har det funkat bra? Och hur känns det inombords? Och så? Kan ni ta de utmaningarna? En tjänarvecka. Och... att nästa vecka, kanske nästa söndag, vara beredd att ge någon liten glimt av hur veckan har varit. Där slutar jag del 1. Så har vi förhoppningsvis en spännande fortsättning nästa söndag.